Ja, då ska ni vara välkomna till den hockeyallsvenska podcasten igen. Vi är tillbaka och idag är det ett speciellt avsnitt för vi har med oss en gäst idag faktiskt. Och gästen heter Martin Svensson och är, vi tror i alla fall att han är Sveriges yngsta klubbchef då han är klubbchef för IK Oskarshamn. Välkommen hit Martin.
Tack ska du ha.
Ja Martin, du är alltså 25 år gammal. Och hur började ditt intresse för hockeyn i Oskarshamn? Vi måste ändå börja där känner jag.
Jag tror att det var så att en klasskompis till mig tog med mig på hockey. Det måste ha varit 1998 tror jag. Så var min första hockeymatch. Det var Oskarshamn mot Olofström. Vi stod i klacken och jag tror han lämnade mig där efter första perioden. Och sen blev jag väl kvar på något konstigt sätt.
Stod kvar där 5-6 år efter det.
Ja, det gjorde jag.
98 är ändå ganska sent.
Jag vill minnas att jag såg min första IK-match runt 95. Men då satt vi mest i den inburade kiosken. Och jag tror det var Tre Kronor som spelade.
Min första var 23 januari 1993. Jag satt på byggställningen på kortsidan vi hade på den tiden.
Ja, det var legendarisk faktiskt.
Ja, min farsa som har byggt faktiskt.
Ja, du ser.
Ja, min första var också mot Olofström. 6-5 måste vara 93 någon gång också.
Sen var du var lite med i supportföreningen ett tag också va?
Ja, men jag som sagt, jag började ju stå i klacken. Vad var man då? 98 var man 12 år. Var med i alla matcherna och minns att jag satt i en minibuss upp till Umeå ett år också. Som ganska så ung. Men mer och mer där och satt med i styrelsen i dåvarande More Support som det hette då. Jäkligt kul tid får jag säga. Det var riktigt, riktigt kul.
Spelar du hockey själv någon gång?
Jag har aldrig spelat hockey.
Aldrig spelat hockey?
Jag tror inte att jag kan stå på ett par skridskor om jag skulle försöka idag.
Är det en för- eller nackdel?
Jag tror att det är en fördel. Man kan se saker och ting lite mer nyanserat utanför de här 60x20 meterna eller vad det är.
Mm. Ditt formella intåg i Oskarshamn som förening var ett sommarjobb eller liknande?
Ja, men det stämmer. Jag var ju med i supporterklubben länge och halkade också in på apparanskal till att ha hand om hemsidan. I mitten på 2000-talet annars. Sen så vet jag att klubben införskaffade ett nytt biljettsystem. Och då var det väl så att de som jobbade där. Då var väl inte sådär jättedata-haja. Utan då fick jag ett sommarjobb. Jag tror jag tjänade 3000 spänn på det ett sommarjobbet. Det var jättebra betalt tyckte jag. Men det var kul. Jag satt och knapprade in säsongskort och skrev ut för glatta livet och sådär.
Men härligt ändå. Strålande referenser för framtiden har det ju visat sig. Jag har haft ganska stor nytta i din yrkeskarriär. Och det
sommarjobbet. Ja, men så blev det. Sen hjälpte man ju till mer och mer. Och sen var det ju nästan egentligen direkt efter studenten. Så jag tror jag var arbetslös i 10 dagar. Sen så var det en av tjejerna som jobbade på kansliet och som var sjukskriven. Så jag fick en halvtid.
Som kanslist då?
Ja, typ. Precis.
Hur länge hade du rollen kanslist?
Ja, jag vet inte. Jag hade den ju ganska så länge. Kanslist och sen så bytte vi titel på den. Tyckte vi att den skulle heta koordinator ett tag. Och det var jag ju ända fram tills att Dag Larsson slutade 2010 måste det varit. Först på halvtid och sen så ser du mera på heltid.
Så du kanslichef kallades det ett tag också?
Ja, det blev det ju sen efter att Dag hade slutat och styrelsen tog beslutet att vi inte skulle ha en klubbchef längre utan vi skulle satsa på en lite bredare organisation med 4 byggstenar då, ekonomi och marknadssport och min kanslichefstjänst då. Så att då det var ju förra säsongen. Det var ju så sent som förra säsongen.
Ja.
Det var ju nu under den här säsongen egentligen du fick rollen som klubbchef då.
Ja, årsskiftet är det ju formellt.
Årsskiftet formellt.
Ja, så att jag har ju varit klubbchef i, vad är det nu då?
3 veckor.
Ja, 3 veckor.
Ja.
Tack.
Hur ser en, om jag ska säga, en arbetsdag ut om du tänker dig? Hur ser din arbetsdag ut imorgon?
Ja, det är det som är så roligt. Det är väl därför man orkar hålla på med. Ingen arbetsdag ser ju egentligen ut som den andra. Visst, man har väl lite några rutiner. Framförallt måndagar så brukar vi alltid ha ett möte med hela personalen direkt på måndag morgon. Och gå igenom veckan som gick och veckan som kommer och dyfta lite olika spörsmål som vi har. Men sen så är alla rätt så självgående så vi kör igång med det vi har att göra. Och i min nya roll som klubbchef så ska jag ju, och har ju redan börjat med, det är ju mycket fokus på marknadssidan. Träffa mycket, mycket företag, prata mycket telefon och de bitarna. Man träffar mycket, mycket folk som brinner väldigt mycket för hockey, vårt hockeylag. Och de flesta är liksom medvetna om vad som krävs också vad det gäller insats.
Som vi nämnde i början på den här snutten så känns det ju inte som att det finns någon klubbchef i elitsatsande förening Sverige, hockeyfotboll, som är i närheten ens av 25. Tror du att det är en för- eller nackdel?
Det är jättesvårt att bedöma. Det man skulle kunna tro eller tycka var en nackdel, och det är ju kanske att man som 25-åring inte har de erfarenheterna som krävs, både av ekonomisk styrning och så vidare. Och jag har ju egentligen ingen direkt utbildning i botten. Jag gick ju en mediautbildning på gymnasiet med fokus på text och grafisk kommunikation. Och sen har jag ju liksom lärt mig under resans gång som jag har jobbat i föreningen, och det kanske är min största styrka att jag kan IK Oskarshamns verksamhet utan och innan.
Bättre än någon.
Ja, på mina fem fingrar. Det tror jag är min största styrka. Ja. Sen lär man sig hela tiden av sina misstag och vad man gör bra.
Du är ändå uppväxt i den generationen där Tommy Salo är en ganska stor hockeyhjälte i den här nationen. Hur var det att jobba med honom?
Ja, men jag lärde mig jättemycket av Tommy, och vi hade en väldigt intim och tajt arbetsrelation. Det under både när han var tränare och sen sedermera när han var sportchef och jag var kanslichef. Delade ju kontor och så vidare. Så att, det var väl lite häftigt och svindlande i början att man skulle kunna få jobba med Tommy Salo. Sen så fick vi ju väldigt mycket gratis med Tommy som sportchef. Alltså väldigt mycket uppmärksamhet runt om i landet. Han
berör ju, ja, verkligen.
Så är det ju. Och, så att vi, mycket positivt har jag lärt mig om. Sen att det blev som det blev, det är bara att beklaga. Och lyckönska honom med det han gör. Och jag tycker ändå att så som Leksand går nu kan man inte säga någonting om det. Jag tycker att det är en riktigt stark vinter här nu.
De har väl tystat, och det finns väl inget som talar på att de kommer tappa kvalserieplatsen. Nu tror jag inte.
Nej, de har kommit igång igen. De hade ju innan jul en liten svacka, men de var stabila på slutet.
Alltså hockey, jag är inte genuint hockeyintresserad så att jag sitter och slaviskt följer uppspel och alltså taktiska grejer. Jag är mer liksom
är glad när det blir mål.
Jag är mer en Oskarshamns fantast. Jag älskar ju när liksom IK vinner och...
Så det är mer för hemstaden än
jag är nog väldigt
lokalpatriotisk, ja, kan man kalla det.
Ja, det kan man kalla det. Jag skulle nog ha svårt att flytta därifrån. Jag tycker det är obekvämt att vara i Stockholm i tunnelbanan och mycket folk att trivs här hemma. Nej, men jag, som jag sa, i och med att jag aldrig har varit så genuint hockeyintresserad och egentligen inte hade något hockeyintresse innan jag började gå på Oskarshamns matcher, så hade jag ju inte någon jätterespekt så för Tommy Salo som hockeyspelare. Visst, han har ju varit en bra hockeyspelare, men jag har aldrig haft honom som idol. Jag har inte några spelare som idol. För att det...
Du såg inte OS 94-finalen med andra ord?
Nej, kan jag inte påstå att jag gjorde. Fast jag levde ju då faktiskt.
Vi tänkte runda av den här diskussionen med Martin med några få personliga frågor. Vilken är din favorit bortaresa? Du som har gjort lite bortaresor. Oh, ja, är det Umeå?
Jag får säga, Umeå var en riktig höjdare faktiskt. Att ligga och köra upp där mitt i natten. Jag tror vi åkte från Oskarshamn vid 9 på kvällen. Så var vi framme i Umeå på dagen där. Ja, det var kul.
Vilken är den trevligaste spelaren som har spelat för IK Oskarshamn under din tid i föreningen? Kan du peka ut någon?
Ja, det finns ju många som är väldigt ödmjuka och... Jag måste säga, i år har jag en stark förkärlek till våra transatlanter, både Sam, Evan och Matt. De är himla, himla trevliga och jordnära allihopa. Stefan Pettersson förra året är en annan sån.
Berätta om något hockeyrelaterat som vi inte vet om dig.
Som inte vet om mig? Ja, skulle det kunna vara. Jag har klubbmärket tatuerat på armen, en sån sak kanske. Under min ungdom gjorde jag en sån grej.
Hade det varit TV nu så hade du fått visa. Ja. Men det ger ju inte samma effekt.
Jag kan visa den för en sekund.
Wow! Ja, den sitter där. Det gör den.
Ja, fan, jag också tar med. Men den har ju lika upp i elitserien när jag har tänkt också köra in den.
När de går till NHL.
Du får det låta som att det kommer, att den dagen kommer.
Den dagen vi går till elitserien kommer jag att göra in i klubblogg. Om jag har någon plats kvar på kroppen.
Där tror jag vi har det, va?
Det kommer vi behandla ett par röv i samma fall. Ja, vi får tacka dig Martin för att du ville komma hit och berätta om din... Det som kallas för din historia i alla fall. Du kommer vara kvar under resten av programmet och hjälpa oss med lite expertåsikter.
Power break. Ja, den signalen känner ni alla igen vid det här tillfället. Det är dags för power break, och den här veckan är det Johan Gyllensten som ska testa sina kunskaper om Rögle BK. Är du redo, Johan?
Jag föddes redo, kom igen.
Då kör vi igång här. Första frågan, Dan Tanges, coach i Rögle BK. Vilket land föddes han i?
Ingen aning, jag säger Ungern.
Kenny Jönssons tröja hänger i taket i Lindab Arena. Vilket nummer har han på den tröjan?
4.
Vad står egentligen BK i Rögle BK för?
Är det bandyklubb? För det brukar man skämta om i alla fall.
Gösta Karlsson är en speciell figur i Rögles historia. Vad kallas han?
Jag vet inte, ingen aning. Mystiske Karlsson. Karlsson på taket, något sånt.
Okej, 2 efter Erik Himmelfarb i Rögles poängliga i år.
Daniel Sondell chansar jag på.
Lindab Arena är hemmaarena för Rögle nu. Vad hette den innan den blev just Lindab Arena?
Ängelholms ishall.
Sportchefen i Rögle hänger också i taket. Vad heter han?
Åh, pass. Vad skäms jag för.
Rögle har i år bara 4 nationaliteter i truppen, vilket får ses som ganska få. Nämn 3 av dem.
Ja, svensk, amerikansk och... Säg finsk, fast det är det ju inte.
Hur många säsonger i elitserien har Rögle gjort totalt?
Kan det bli 6 eller 7? 6, säger jag.
Och vem är lagkapten i Rögle?
Daniel Sandell.
Ja du Johan, du har en ganska svår runda den här veckan.
Ja, det känns ju knappt som vi behöver gå igenom. Eller jo, vi behöver nog gå igenom svaren, för jag behöver ju få reda på det här, känns det som.
Ja, 2 registrerade rätta svar har jag fått in i alla fall. Vi kan gå igenom från topp till botten. Dan Tanges, tränare i Rögle BK, är från Norge.
Och nu måste jag bara ge kritik till Oskarshamn som inte la ut presskonferensen från i fredags. För hade jag hört den så kanske jag hade kunnat ta den frågan.
Ja, när du säger det så vet jag inte om jag någonsin har hört honom tala. Lite mediasky.
Ja, eller så kanske han inte bryter på norska heller, det vet vi ju inte.
Kenny Jönssons tröja i taket har ju givetvis nummer 19. BK står för bandyklubben.
Jo, 1 poäng.
Gösta Karlsson var ju givetvis pollenkungen.
Ja, det tycker du jag borde ha koll på, absolut, som hände i Rögle på 60-talet.
Det är allmänbildning. 2 efter Erik Himmelfarb ligger Victor Lindgren. Linda Barena hette ju tidigare Ängelholms ishall, har du rätt på. 4 nationaliteter: Sverige, Danmark, Norge och Kanada.
Ja, jag klumpade ihop Kanada till amerikanskt där, men ja, det är ju Himmelfarb.
Vi kan ge det ett halvt rätt på den då.
Ja, ja, 2,5.
Yes. Säsongen är elitserien totalt 4. Och kapten i år, Jakob Johansson.
Ja, just det. Den hade jag kanske kunnat klara av. Det var någon fråga till, va, som jag missade.
Sportchefen i Rögle heter Roger Elvenäs och även hans brorsa Stefan Elvenäs hänger i taget.
Okej. Ja, vi var på hockey i fredags igen och fick se en extremt konstig match, måste jag ändå säga, i Oskarshamn mot Rögle. Slutade 4-3 efter förlängning. Och vad hände egentligen, Tobias? Vi kan få börja.
Ja, inledningsvis så körde ju Rögle över Oskarshamn totalt, måste jag säga. Kanske inte världens bästa hockeymatch, lågt tempo och slarvpuckar hit och dit. Men en välförtjänt 3-0-ledning till bottenlaget efter första perioden. Sen är det ju slutminuten av matchen som Oskarshamn går i kapp. Och Hagelin stänker dit 2 kassar på 17 sekunder. Så att, jag tyckte det var en spännande match.
Det roliga är att jag sa till alla som jag träffade, både i första periodpausen och andra periodpausen, vi måste ge dem lite försprång så att det blir publikfriande och spännande på slutet, sa jag. Jag trodde ju inte på mig själv.
Där kan man ju säga att du fick rätt i alla fall.
Ja, det fick jag faktiskt. Dramatiken och spänningen och underhållningsvärdet kan man inte klaga på de sista minuterna i alla fall.
Ja, det var ju väldigt god stämning på läktarna de sista minuten. Det var ju stående ovationer. Och jag har sett lite bilder från matchen. Folk står ju, det är liksom, ja, det är härlig känsla.
Lika dålig stämning verkar ha varit i första andra periodpausen.
Nej, matchen dog ju ganska snabbt efter 10 minuter och sen låg den väl lite i trans bara. Ja, det hände inte mycket alls egentligen. Andra perioden, Rögles misstag är väl att de slutar spela någon gång i andra perioden och ger IK lättare att ta sig in i zon och skapa lite halvchanser då i andra perioden. Och sen egentligen gör de ingen dålig match. Det är 2 situationer i slutet av matchen bara som förstörde för dem. Så de gör inget, det går inte att försvara sig mot det som händer riktigt. Så det var mer otur för deras hålls.
Det var ju en väldigt viktig match i den här sträckstrid. Oskarshamn gick upp på 5:e plats, placerade Rögle tack vare den extra poängen i förlängningen.
Ja, och den drog ju framförallt ner Rögle i en annan sträckstrid också än de har siktat på innan. Så det var nog en extremt tuff förlust för Rögle.
Som nu har 4 raka förluster, va? De hade 3 raka. 3-4 förluster ordinarie tid inför den här. Jag åkte på en till 3-4 då, men efter förlängning. Intressant statistik också från domarna.se. Den är väldigt bra hemsidan där man kan läsa lite intressant statistik.
Ja, och slänga ut på mycket konstiga grejer som ingen annan tänker på.
Ja, men jag tycker det är väldigt intressant.
Ja, det tycker jag.
Idag gjorde han då en topplista för Allsvenskan och Elitserien de senaste 5 åren. Då. Tätaste målen från samma spelare. Det var Hursley i dåvarande Malmö som toppade den på 7 sekunder. Men vi fick in Joakim Hagelin då på topp 10 i och med det här.
Vi har faktiskt 2 spelare på topp 10.
Från Oskarshamn.
Mattias Guter mot Bofors förra året när han gjorde 2-4 och 3-4 inom loppet av 10 sekunder.
Du upplevde 3-1-målet överstått på ett lite speciellt sätt, Martin.
Ja, det stämmer. Jag hade väl mer eller mindre gett upp inför tredje perioden. Så jag tänkte att jag gör väl lite nytta istället. Så jag satt inne på kontoret och jobbade. Och sen så fick jag helt plötsligt en sån här push-notis i den här utomordentliga hockeyallsvenska appen. Att det hade blivit 3-1. Vanligtvis så hör man ju jublet utifrån och in till kontoret. Men inte ens det hörde jag, utan jag fick pling, blev det mål. Så tänkte jag, då går jag väl ut och tittar lite till det. Megagångssupporter som är.
Men du såg de sista 2 målen då i slutskedet?
De såg jag. Och det är som man, det som säger, de kommer från ingenstans alltså.
De hade nog hörts inte kansliet också,
tror jag. Ja, de hördes.
Det var väl inga tveksamheter när man väl gick in i förlängningen om att om det skulle bli några bonuspoäng under förlängningen. Att den skulle gå till Oskarshamn. Med tanke på den mentala
verkligen energimässigt
som Rögle åkte på i slutet.
Ja, tabellen i år är rekordjämn skulle jag säga. Jag tror vi har från plats 5 till och med plats 9 skiljer det 5 poäng. Det måste ju vara väldigt sällan detta inträffar. Så vad tror ni om slutkampen här av Hockeyallsvenskan?
Rent statistiskt om man kollar på då förkvalsplatsen och den sista förkvalsplatsen, 7:e platsen, så hade de 3 senaste säsongerna krävts ett poängsnitt på 1,62, 1,61 och 1,61. För att knipa den platsen. Och jag tror att det är för jämnt för något lag att nå upp i det. Det innebär att man skulle behöva plocka 84 poäng. Som Mora har gjort då. De 2 senaste säsongerna när de har slutat 7. Jag tror inte att det sjunde placerade laget när vi summerar den här säsongen kommer att ha spelat in 84. Jag tror man kommer att hamna på någonstans runt 80 möjligtvis. IK Oskarshamn ligger ju på 5:e platsen i detta nu med ett poängsnitt på 1,59 per match.
Alla lag måste höja sig avsevärt i slutet och det har ju inte alla lag kunnat göra.
Men det beror ju på att det är så pass jämnt med, för de har ju tagit poäng av varandra.
Jag undrar om det har varit så de tidigare säsongerna att lagen kring förkvalsträcket har spurtat extra hårt och tagit många poäng i sista rundan. Det är inget jag har kunnat upplevt mer än i något enstaka lag då som har knipit platsen men inte jämns över alla.
Jag vet inte, det var förra året, var det Mora du sa då, som blev 7. Jag tror inte de spurtade, de låg väl ganska stabilt 7 tror jag där i alla fall. Däremot sen i förkvalet spurtade de ganska rejält, för de vann väl förkvalet. Ja. Gick från sista plats och vann den.
Vill vi spekulera i vilka lag som går till förkval i år?
Ja, vi kan väl räkna in Västerås i alla fall. Minst som förkval. De är 4 nu, så de bör ju...
De har ju en förskräcklig form nu, Västerås. Har ju egentligen sladdat ganska rejält de senaste månaderna. Det var ju, många pratade ju om en potentiell tabellsegrare i Västerås efter några månader i höst.
Det jag sa av dem i Oskarshamn, när de tror det var i slutet av september, de slog oss med 6-2. Det är väl nästan det bästa lag jag sett i arenan i år faktiskt.
Det var en uppvisning, det var det. Leksands försprång nu är väl för långt för att egentligen någon av klubbarna på förkvalplats ska kunna utmana där riktigt, eller vad tror du?
Ja, det skiljer 7 poäng tror jag i dagsläget, och det känns som att de 3 lagen har ryckt lite över Bofors. Och...
Leksand har ju riktigt fin form nu. Bofors är väl det laget som sladdar av de 3, men de har också ett poängförsprång som gör det för långt. För
något. Det sista avsnittet vi får säga Bofors, nästa vecka blir det Karlskoga.
Äntligen, som jag har väntat.
Intressant att se hur dräkterna ser ut. Ja, det är som jag sa, jag har inte det där genuina hockeyintresset, så jag är mer intresserad av dräkten och loggan har ni ju berört att den var inte din, sådär jättefint, men det kanske man kan kombinera på något annat bra sätt.
Med din gymnasiebakgrund som lite grafisk designer, ja, så förstår jag att det intresserar dig.
Sitta bänkar.
Vi känns det lite som att det är lagen som ligger precis under förkvalplatserna som ser ut att hitta formtoppen hela tiden. Nu de formstarkaste lagen de senaste 5 omgångarna kan man väl säga är Leksand, Södertälje och Mora då. Södertälje och Mora har legat precis på 8-9 plats länge. Nu har Södertälje tagit sig upp då på 7 platsen.
Ja.
Ger den en liten extra morot och titta uppåt. Och
känns det är väl som psykologiskt att man, enklare ja, att jaga än att bli jagad. Ja, i alla
fall. Det här känns som en klassisk diskussion.
Ja. Det är säkert många som har haft det innan.
Men det kan vi säga till oss själva. Vi har ju kikat lite mer uppåt på Rögle än vad vi har tittat ner på Malmö. Nu har vi ju passerat Rögle så nu kan vi egentligen inte se mer framåt. Utan vi får ju titta på lagen bakom oss.
Ja, Oskarshamn ligger alltså 5, eller vi om vi ska säga så. Och 62 poäng va?
Stämmer.
Ja, och sen efter det har vi Rögle då som har... Som jag trodde skulle vara med och slåss lite om tredjeplatsen. Men nu får ju de också inrikta sig på att klara förkval.
Det blir ett spännande race, helt klart.
Vad tror vi om Malmö då? Kommer de röja ut det till slut?
Jag tror inte Malmö röja ut det. För de har ju sladdat från först att de tappade tredjeplatsen någon gång i höstas. Och sen har de har aldrig hittat formen efter det. De har ju bara gått sämre och sämre. Och det verkar ju bara som att det är Antuna och Oskarshamn. De slår just nu. Så de kommer alltså ta 6 poäng till. Nej, det kommer de
förmodligen ta fler. Men jag är inte säker på att de klarar det faktiskt. Det vore ju... smärre katastrof för den klubben tror jag om de inte går vidare.
Det vore ju en skräll av...
Är man 4 poäng? Är de 4 poäng efter just nu va?
4 poäng efter Södertälje i dagsläget.
Ja, det är redan där. Det är 2 matcher att hämta in.
Det är faktiskt ganska så fantastiskt. Och det är det som får säga, oss i de här mindre... På de här mindre landsorterna, i de här mindre klubbarna, det är ju det som får oss att vilja gå till jobbet varje dag och slita ännu hårdare varje dag. För att man vet att även om man pumpar in nu då vad det är 35-40 miljoner, kanske inte stanna där, jag vet inte om året i en spelarbudget, så är det på isen som det ska avgöras.
Jag tar gärna tillbaka diskussionen lite till Västerås. Detta fantastiskt imponerande hockeygäng, den bästa hockeymatchen jag har sett i Hockeyallsvenskan hittills i år var när det var seriefinal mellan Örebro och Västerås. 4-3 i slutändan och fantastisk hockeymatch. Vilken hockey du bjöds på. Jag uttalade mig om att det höll bra elitserienivå i den matchen. Men egentligen efter det så har Västerås börjat sladdat. De har haft skador på nyckelspelare som Peter Öberg. De har haft William Karlsson på JVM.
Mittell.
Också intervju nu i veckan med Brooke Little. Där han... Jag uttrycker lite tvivel på hur han trivs egentligen i kalla mörka Sverige.
Det kändes inte slående när jag läste också den där. Nej,
det kan inte varit kul för Västerås fans.
Nej, särskilt inte när laget har ganska knackig form också. Och sen får sin största stjärna gå ut och säga att nej, men jag trivs inte särskilt bra här. Så.
Tid återstår fortfarande i serien. Det kan mycket väl bli Västerås som kniper en kvalserieplats.
Ja, om det är något lag som ska göra det nu så är det de.
Men om man lyfter blicken och tittar lite högre upp där. Det finns ju ett antal lag i den här serien som har som direkt målsättning att ta steg upp i elitserien. Finns det några lag i serien som har kapacitet till det?
Ja, Örebro. Man vill ju säga Örebro.
Är det någon som kan hota i år säger det Örebro. Jag tror inte att något annat lag...
Ja, men det är om något annat lag får en sån här kvalserieknäpp. Liksom. Tänk om till exempel Leksand skulle få allt att stämma i 2 veckor. Då kan ju de segla upp också.
Jag vill egentligen inte säga att det är de allsvenska klubbarna som är dåliga, utan de elitserieklubbarna i år som kan hamna i kvalserien. Det är väl ganska klart att det kommer bli Timrå. Men den andra platsen är ju i dagsläget helt öppet. Mm. Det kan ju bli Linköping, Färjestad, Modo, Växjö, Djurgården. Det är ju stora klubbar som jag inte tror skulle tappa en kvalserie.
Det är väl det som skulle kunna tala emot Örebro lite också. Att man inte har erfarenheten av att ligga med och kvala. Både varken upp och ner.
Man var uppe förra året i kvalserien och gjorde en ganska fiasko. Fiaskoartad insats.
Men säg att Växjö får spela kval. Kommer de stå sig? Kommer de hålla sig kvar tror
du? Då kan det bli tungt tror jag. Med tanke på att de har legat på så pass hyfsade placeringar hela tiden. Nu ligger de 8. De ligger slutspelsplats nu 8-7 tabellen. Och skulle innebära en ganska hård knäck om de skulle tappa slutspelsplats nu.
Nej, men som du sa att ett lag som Växjö skulle vara svårt i kvalserien. Jag tror att ett lag som Växjö så tror jag inte förväntningarna har varit så jättestora i alla fall. Som tänker,
men jag tror de har växt efterhand.
Det har de säkert gjort med tanke på att man har legat hyfsat högt upp i tabellen. Men jag tror inte det är någon katastrof för Växjö som klubb att få spela en kvalserie. Till skillnad mot klubbar som Djurgården, Linköping, Färjestad.
Mm. Om det är något utbyte mellan elitserien och allsvenskan som jag kan se ske, så är det väl Timrå mot
Örebro.
Ja, då har vi pratat färdigt för idag i den hockeyallsvenska podcasten. Och vi finns nu också på iTunes. Och om ni vill lämna några tips på vad vi ska prata om i kommande avsnitt, så kan ni gå in på vår hemsida www.hapodcast.se och lämna er åsikter där. Vi har ett kommentarsfält där som vi kan fylla i. Och naturligtvis på den här hemsidan finns också våra gamla avsnitt om ni skulle ha missat något.